Jag hölls knappt på benen när jag kom hem. Min mage var full av vätska och jag var livrädd att jag skulle få blödningar i magen. Smärtan i vänstra sidan av magen kom lite smygande. Det värkte så det obehagligt när jag rörde mig. Jag hade haft ont en tid redan och bestämde mig för att gå till gynekolog. Efter att ha undersökt mig blev diagnosen att jag kanske har en inflammation i äggstockarna och jag blev snabbt hemskickad igen. Det var tydligen inte så farligt. Jag kände mig smått snopen av att jag inte fick mera hjälp än en diagnos. Men smärtan gav inte med sig. Jag hade så ont att jag sov med en värmepåse på magen och det blev allt värre. Min man jobbade längre bort och jag instruerade barnen att de skulle ringa 112 om jag blev sämre. På dagarna hölls jag uppe. Jag jobbade som personlig tränare och företagare. Men kvällarna som brukade vara fyllda med träningstimmar och kunder blev allt jobbigare. Jag som hade trivs med mitt liv blev allt sjukare och oroligare. När maten inte hölls i mig längre och smärtan tilltog ordentligt måste jag avboka mina kunder och sjukskriva mig. Jag fick en ny tid till gynekologen som frågade: varför kommer du hit med diarré som symptom? Då hade jag redan tappat flera kilon i vikt. Jag var trött och sliten. Jag hade inget vettigt svar att ge just där och då. Jag kände mig naken och utlämnad. Det visade sig att jag hade en stor cysta, en vätskefylld blåsa, bakom livmodern. Och det var den som hade gått sönder. Det var skönt att få en diagnos, men jag var så ledsen över att jag dumförklarades. Jag hölls knappt på benen när jag kom hem. Min mage var full av vätska och jag var livrädd att jag skulle få blödningar i magen. Jag fick ingen information, inget stöd, jag fick ingenting. Jag fick gå hem och googla mig fram till svar. Då hade jag ingen aning om vad som kunde hända eller vad det betyder att en cysta går sönder. Så blev jag bemött den gången när det gällde min egen kvinnohälsa. Min kvinnohälsa togs inte på allvar. Jag nonchalerades och det ska inte behöva hända någon annan. Det som berör vår kvinnohälsa ska mötas med respekt och vi kvinnor har rätt att bli lyssnade till så vi får den vård vi behöver. Inom begreppet kvinnohälsa räknas alltså allt det som är specifikt för just kvinnor. Det kan handla om hormoner, mens, graviditet, förlossning och klimakterie. Allt sånt. Här ryms både fysisk och mental hälsa in. Givetvis syns och känns kvinnohälsa också i arbetslivet. Jag jobbar i ett stort bolag inom produktionsbranschen i Österbotten som friskvårdscoach. Jag utbildar närvårdare och blir personlig tränare lite senare i livet. Min uppgift är nu att stötta de anställda i frågor som berör deras hälsa. Det kan handla om allt från korrekt arbetsställning, stress, fysisk träning till hur vi helt enkelt kan må bättre på jobbet. Mindre sjukskrivningar är förstås också bra för bolaget, både med tanke på personalen och ekonomin. Jag heter Isabella Meinpää. Fru, mamma, kvinna. Min egen hälsoresa har gått från barndomens rörelseglädje till att kontrollera allt jag åt och hur jag rörde mig. Idag har jag möjligheten att hjälpa andra med att må bra på jobbet. Jag ska prata om vad kvinnohälsa är, hur man på arbetsplatser måste ha mod att tala också om klimakteriebesvär, svettningar, PMS, men också om hur vi tar hand om oss själva på bästa sätt. Och idag är jag din sommarpratare. Hon skickade ett meddelande. Hon verkade upprörd och frågade om hon fick komma in via mitt rum. Jag kände henne och jag vet att det brukar lätta för henne när hon får prata. Jag svarar välkommen och tar emot henne. Hon sjunker ner i min mjuka fåtölj. Där slappnar hon av. Hon har rödgråtna ögon. Hon berättar att hon känner ett tryck över bröstet och hon har problem med sömnen. Men det är därför hon är här. Jobbet är uppenbarligen hennes trygga plats, Nu vacklar allt eftersom energin är som bortblåst. Varför vet hon inte? Vi pratar om att hon inte vill sjukskriva sig. Hon vill orka på jobbet. Jag frågar hur hennes dagar ser ut och hon berättar att hon kommer på jobb strax efter 6 på morgon. För produktionen kör igång 6:30 varje dag. När hon är klar med sitt arbetspass är klockan 3:30. Efter det skyndar hon sig hem för att duka fram middag och sen kör kvällsrutinerna igång. Hon hinner ännu med en löptur om kvällarna. Hon säger att hon ligger och stirrar i taket med tryck över bröstet. Nu har hon också börjat svettas kolossalt. Michelle tror hon att det har att göra med att hon motionerar lite för sent på kvällen och att kroppen känns varm på grund av det. Det är jag inte lika övertygad om. Det finns fortfarande tabubelagda ämnen som berör kvinnokroppen. Det tror jag att vi alla kvinnor stöter på någon gång i livet. För en del av oss är just klimakterie svårt att prata om. Saker vi inte frågar någon annan. Frågor som vi tror vi är ensamma om. Och jag vet inte varför det är så svårt. För det drabbar ju i något skede nästan oss alla. Och när vi inte talar om det känns det ännu mer ensamt och jobbigt. Sällan är det så att man under en middag bjuder på sig själv med att berätta om minnet som strular och svetten som stör sömnen. Men om vi är modiga med att berätta, våga dela, så kan vi också känna en viss trygghet i att andra upplever samma sak. Klimakterier kan leda till att vi tappar i muskelstyrka, att vår humör svänger, att vi får större blödningar och det är inte heller ovanligt att man upplever att koncentrationen och minnet inte fungerar som vanligt. Vi fortsätter vårt samtal. Hon fortfarande sittandes i fåtöljen. Jag vill veta varifrån hennes trötthet och oro kommer. Och jag behöver få hennes förtroende för att kunna hjälpa henne. Jag föreslår att vi börjar med en livsstilsanalys för att få en bild av hur hennes kropp hanterar stress både fysiskt och mentalt. Hur hon fixar och återhämtar sig från en arbetsdag och hur kroppen reagerar på träning och vila. Hon får göra en sån där mätning under 2 dygn. När hon kommer tillbaka med sina mätresultat föreslår jag att vi bokar en ny tid till arbetshälsovården. För det är viktigt att följa upp. Inte bara med mätningar utan också med någon som kan gräva djupare om det behövs. Det jag kan se från mätningen vi gör tillsammans är att återhämtningen efter träningen inte heller är optimal. Det är inte en sena träning det handlar om utan träningen är för tuff helt enkelt. Och det påverkar mående. Pulsen ska inte upp i 190 under en löprunda. Vi får se över träningen och med mätningen som stöd se hur hon återhämtar sig bäst. Men det förklarar inte svettningarna i sig eller trycket över bröstet. Jag föreslår lugnare löpturer, mer styrketräning och mer vila i soffhörnet med favoritboken. Vi pratar en stund om ålder, fasar i kvinnohälsa och klimakterie. Jag ser att det inte känns bra för henne när jag försiktigt frågar om hon tänkt på hur för klimakterie kan kännas. Svaret jag får är att hon är bara 41 år, att det är alldeles för tidigt. Men jag har i alla fall väckt tanken. Då vill man ofta veta lite mer. Vi bestämmer oss att ses nästa vecka och hon ler försiktigt och ser lättad ut. Jag fick hennes förtroende genom att lyssna. Då fick jag den informationen jag behövde för att kunna göra det jag ska i mitt yrke. Vi är alla unika, även när det kommer till vår egen hälsa. Vi mår bra av olika saker. Det är också tydligt när det kommer till arbetshälsa. Inte är vi stöpta i samma form där heller. Jag och mina syskon växte upp i en bullarby-liknande och idyllisk miljö i Österbotten. Utan krav på hur man skulle se ut. Det var en tid av skratt och kreativitet. Vi tyckte att vi var fina som vi var. Min mamma hade alltid sett till att jag hade fina kläder. Jag tänkte faktiskt aldrig på att jag var rundare än mina kompisar. Jag var alltid jag. Mamma klippte och reparerade och sydde om kläder när det behövdes. och skulle aldrig ha sagt något om hur jag såg ut eller hur någon annan såg ut. Fortfarande älskar jag kläder. Det är tack vare mamma som visade att man är fin oberoende vilken storlek man är. Jag har alltid fascinerats av hur mycket kroppen kan klara av och hur den anpassar sig. Som ung tog jag ofta min hälsa för given. Jag trodde att styrka handlade om fysisk kapacitet och muskler. Med åren lärde jag mig att mental styrka och att man förstår hur kroppen mår i olika livsfaser är minst lika viktig. Om inte den mentala hälsan är i balans är det svårt att hantera vardagen med allt vad den innebär. Som barn var jag snabb och explosiv. Jag älskade att känna styrkan i benen. Det öppnade en fantastisk värld av glädje till rörelse och kreativitet. Ledde mig till det yrke jag har idag, men gav mig också ångest, svält och förlorade år. Jag kontrollerade allt, maten, kroppen, träningen. Från att ha varit ett glatt, obrutet barn i min fysik blev jag plötsligt väldigt medveten om hur jag ville se ut. Jag fick små pikar och kommentarer av andra människor som jag tog illa vid mig av. Sakta men säkert var jag fast i ett träsk av ångest kring mat. När jag var 15 år och försommaren var som vackrast, då var det dags för mig att sommarjobba. Faktiskt vid samma företag som jag jobbar för idag. Vi drog på oss arbetsskorna, tvättade händerna, sen tog vi på oss tunna vita tyghandskar under de större plasthandskarna. Jag hade för säkerhets skull tagit på mig en tunn rosa tröja under den vita jackan så att jag inte skulle se tjock ut. Jag var nämligen övertygad om att jag var rundare än jag borde vara. I produktionen stannade en av arbetarna upp samtidigt som vi tog på oss handskarna. Han tittade länge på mig och sa oväntat att jag måste börja äta mera. Hans blick speglade hans oro över att allt inte stod rätt till. Han pratade för döva öron. Jag ryckte på axlarna och fortsatte precis som förut. Varför la sig folk i hur jag såg ut? Vid det här laget hade jag utvecklat en ordentlig ätstörning. Några år senare fick jag höra om en diet där man bara åt fett och proteiner. Det blev svårt att äta i sällskap. Jag började isolera mig. Jag ville inte att någon skulle se hur jag åt eller hur jag tränade. Min stora syster brukar komma och hälsa på för att se om jag levde. Hon ville kolla upp mig. Jag tänkte aldrig på hur det påverkade dem runt omkring mig. Mamma, pappa och mina syskon. Allt handlade om mig och min egen strävan efter perfektion. Jag var glad och sprallig bland folk. Men när dörren stängdes var det något helt annat. Ingen vågade riktigt ta upp ämnet med mig. Och jag sa till att jag hade ätit före jag gick någonstans. Här skulle inga extra kalorier in. Jag var så stolt över att få glida in i mina extremt små jeans. Jag glömmer aldrig heller känslan av lätta löparben. Men sen som försvann, och det brydde jag mig inte alls om. Jag skulle inte få barn. Jag vägrar bli tjock. Jag var in på en farlig väg som handlade om storlek, prestation och förväntningar. Idag skulle jag beskriva mitt gamla jag som en nätstörd ung kvinna som tyckte att andra hade ett värde men som inte såg sitt eget. Vi kvinnor tror faktiskt ofta att det löser sig bara vi går ner i vikt. Det trodde jag själv också en gång i tiden. Det slutade en allvarlig ätstörning. Vikten är inte svaret på allt. Kvinnors kunskap om kropp och hälsa blir bättre, men vi har lång väg kvar att gå. Det som jag gjorde med min hälsa som ung kvinna var en jakt på döden. Det kunde ha slutat riktigt illa. Men jag hade tur. För mig kom nåden in i det skede. Den dagen jag bad om hjälp. Jag bad om att jag själv skulle få en familj. Jag kände att jag hade allt, men ändå ingenting. Där skedde min förändring. För mig vände det när Thomas kom in i bilden. Han blev senare min man. Med tiden insåg jag att alla människor kämpar med sitt. Jag var ju inget undantag där. Det tar tid att reparera självkänslan och jag vet att det är inte hållbart att hänga upp sitt tillfrisknande på en annan människa. Men med erfarenhet idag så vet jag att en människa som älskar en på riktigt kan vara räddningen. Thomas var och är en sån människa. Hans kärlek hjälpte mig hela vägen att bli frisk. Senare har jag förstått att min lilla bön den dagen blev verklighet. Jag lever det livet idag. Det kallas nåd. Jag har alltid varit en person som trott på att vi kan skapa bra arbetsplatser tillsammans. Att vi kan göra förändringar, inte bara genom stora beslut, utan genom små justeringar i vardagen. På mitt jobb har vi en arbetsmiljö som kan växla snabbt mellan varmt och kallt. Det är viktigt att kunna byta kläder under dagen ifall man svettas eller fryser. Produktionsjobb kan också vara fysiskt krävande. Det är viktigt att vi är starka och många lyfter väldigt tungt varje dag. Det är också viktigt att ha arbetskläder som beaktar kvinnokroppens unika former, så det är bekvämt att jobba. Men lika viktigt är det psykiska måendet. Hos oss är drygt en tredjedel av de anställda kvinnor i olika åldrar. Det blir mycket hormoner och vi vet att hormonella förändringar, till exempel under klimakteriet, kan påverka arbetsförmågan. Det är viktigt att bemöta andra som du själv vill bli bemött. Den gyllene regeln är den värdering som leder oss i vardagen. Så när vi såg att flera kvinnor på vår arbetsplats kämpade med sin hälsa och vardag, så kände vi att vi behövde göra något. Vårt team för arbetshälsa började prata om att ordna en föreläsning om klimakteriet. Det är inte alltid lätt att ta upp ämnen som klimakteriet på en arbetsplats, men vi ville normalisera det. Föreläsningsdagen blev en succé och en ögonöppnare för flera var de förmän som dök upp med anteckningsmaterial i handen. En förman konstaterade att han inte hade en aning om hur klimakteriet faktiskt påverkade kvinnors vardag. Medan en annan fortfarande var osäker på om man som ledare i ett team får lyfta frågor kring kvinnohälsa på bordet. Då visste jag att budskapet hade gått hem. Mina kollegor sa att det kändes bra att veta att deras chefer och arbetskamrater förstår vad det går igenom. Innan vår klimakterieskolning hade jag själv gått en utbildning med en klimakteriecoach. Där tänkte jag att jag helst ville slippa hela klimakteriet, men det är förstås något som drabbar oss alla, mer eller mindre. Vår coach berättade lyckligtvis att det finns hjälp att få. Jag insåg att det här behövde vi prata mer om också på jobbet. När företag är modiga nog att ta upp svåra frågor som klimakteriet blir det inte bara arbetsgivare, det blir förebilder. Det handlar om att bygga en hållbar arbetsmiljö där vi vågar stötta varandra och prata öppet. För det är så vi skapar en arbetsplats där alla kan må bra och känna sig värdefulla. Om vi tittar på siffror som många företagsledare förstås gör, så har vi sett fantastiska resultat sen vi började fokusera mer på psykiskt välmående. Vi har faktiskt lyckats få ner sjukskrivningstalen rejält med över 50% de senaste 3 åren. En del av framgången ligger i att vi erbjuder olika stödtjänster på jobbet. Vi har samtalsterapi, träningsgrupper med PT och återhämtningsgrupper med avslappning och olika teman varje gång. Jag är stolt över min arbetsgivare hur vi möter problem. Det handlar om att stärka människor och visa att vi bryr oss. Allt som vi gör kring förebyggande i arbetslivet handlar egentligen om att vi hela tiden försöker förstå varandra. Och det är vad jag kallar att göra skillnad på allvar. Jag heter Isabella Meinberg och idag är jag din sommarpratare. Det vi missar i arbetslivet kan handla om flera saker. En del chefer är rädda för att lyfta frågor som berör kvinnohälsa på bordet under ett utvecklingssamtal. En del medarbetare vill gömma symptomen och lever i tron att det inte märks hur man mår. Men vet du, det syns och det känns. Både för individen och för omgivningen. Som friskvårdscoach har jag fått höra många berättelser. Och jag kan öppet säga att det finns många tabun hos oss kvinnor. I arbetslivet är det inte en självklarhet att vi ser frågorna som en viktig del av utveckling och tillväxt för en verksamhet. Tiderna förändras, steg för steg. På mitt jobb handlar det om att utbilda förmän, att lära sig se hela människan och förstå att illamående och ohälsa överlag inte alla gånger är något som beror på jobbet. Väldigt sällan faktiskt. Men slutligen kommer det att påverka jobbet ändå. Särskilt i tuffa lägen är det extra viktigt att visa omsorg. Det kan verkligen göra hela skillnaden. Jag vill att kvinnohälsa ska upplevas naturligt. Då handlar det om allt från menscykeln, graviditet, klimakterie till sjukdomar och behandlingar. Där till exempel hormoner spelar en stor roll. Det här är naturliga delar av livet, men ändå är det så ofta omgärdade av tystnad och myter. Som första mensen till exempel, det är inget man glömmer. Jag minns min första mens som det var igår. Det var en fredag i augusti. Jag var bara ett barn egentligen. Sommaren innan jag började femman i lågstadiet. Jag fick stanna hemma från skolan den dagen. Och jag minns att det kändes annorlunda på något sätt. Visst hade vi pratat om det i skolan och mamma hade också förberett mig. Men ändå, när det hände, kändes det som att det kom alldeles för tidigt. Idag tänker jag på att vi har blivit bättre på att prata med våra barn om det här. Det är något positivt i sig. En annan vanlig uppfattning är att PMS-besvär är något som kvinnor ska stå ut med. Men 75% av kvinnor i fertil ålder upplever återkommande fysiskt eller mentala symptom kopplade till menscykeln. För en del är det så allvarliga att det påverkar arbetsförmåga, socialt liv och relationer. Och det är inte bara ett individuellt problem, det är en samhällsfråga. Om du jobbar i produktionen och står en stor del av arbetstiden och kanske lyfter tungt, är det inte lätt de dagar som du blöder mycket på grund av PMS eller klimakterie. Jag vet att många kvinnor känner en lättnad när mensen sammanfaller med helgen. Då slipper man stå på jobbet de värsta dagarna. Och så har vi järnnivåerna. Många kvinnor kämpar med låga ferritinnivåer, vilket är svårt att hålla uppe om man har täta menscyklar och blöder mycket. Att känna sig yr och andfådd är inte ovanligt. Klimakterie är också en naturlig del av livet. Men det betyder inte att kvinnor ska behöva lida i onödan. 3 av 4 kvinnor drabbas av värmevallningar, svettningar och sömnproblem. För en tredjedel är symptomen så svåra att behandling är nödvändigt. Problemet är att kunskapen om klimakteriet ofta är låg, både i samhället, på arbetsplatser och inom vården. Det är därför många kvinnor inte får den hjälp de behöver. Redan under förklimakterie och senare när man kommer in i klimakterie kan man utöver vallningar jag nämnde tidigare också uppleva nattsvettningar, humörsvängningar, sömnproblem, torra slemhinnor, minskad sexlust, brist på energi och så förstås att mensen blir mer oregelbunden. Ja, ni fattar. Det är klart att allt det här också påverkar orken på jobbet. Samtidigt ska vi inte glömma att många kvinnor upplever fina saker både under och efter klimakterie. Det är skönt att slippa mensen. Många känner sig friare och mer avslappnade i förhållande till sin kropp. Livserfarenheten gör att många i den här fasen också tar ny fart i arbetslivet och en del blir aktivare med att träna och sköta om sin hälsa. Vi ska också komma ihåg att långt ifrån alla får de symptom vi pratar om. Besvären kan vara lindriga och det är trots allt övergående. Samtidigt ska vi söka hjälp när det behövs. När jag var barn hörde jag till dem som inte blev uttagen först när lagen skulle väljas på gympatimmarna. Det är säkert därför jag aldrig har gillat lagsport. Det var tryggast att prestera på egen hand. Men så en dag var det uttagning till stafettkarnevalen. Och efter loppet sa min gympalärare Bjarne högt inför alla att jag lyfte benen som en amerikanska. Jag hade ingen aning om att jag kunde springa. Det han sa gav mig självförtroende och bekräftelse. Jag förstod inte då vad orden betydde. Och jag visste inte hur en amerikan ska lyfta benen. Men jag fick beröm. Och i maj fick jag åka iväg med spikskorna i väskan och modet att röra på mig. Kroppen utvecklas och förändras under hela livet och så ska det vara. Det är en förutsättning för livet. Min egen livsresa har lärt mig mycket. Jag har lärt mig att det är okej att väga några kilon mer eller mindre mellan varven. Skönhet kommer inifrån. Det handlar om att älska sig själv. Hur du blir skapad. Klä sig bekvämt och njuta av livet. När du hittar den balansen, då faller allt annat på plats. Jag påstår inte att det är lätt. Det tar sin tid och det har sina prövningar. Hemma hos oss pratar vi inte om kroppar eller kalorier. Det är viktigt för mig med tanke på mina egna upplevelser i ungdomen. Jag vill tydligt signalera till våra barn att mat är bränsle. Vi försöker också alltid äta tillsammans. Där får alla prata av sig vad som hänt under dagen och man får vara tillsammans en stund. Det här gör också att stunden då vi äter blir positiv. Man kommer inte ifrån att vardagen är full rulla ibland. Då kan man inte vara för noga med hur man planerar middagar. Ibland blir det halvfabrikat i middag och det är helt okej. Ingen har dött av en fryspizza. Det viktigaste är att vi äter tillsammans. Mitt jobb som friskvårdscoach handlar om att motivera, lyssna och att se människor. Jag vill motivera dem att komma igång med en träningsform de gillar. Lära dem hur bra mat kan stödja dem både när det gäller att gå ner i vikt eller att öka i vikt. Och vi pratar ofta om hur viktig återhämtningen är. Om det så gäller att promenera i skogen eller att gå på en keramikkurs. Jag har insett att rutiner är en bra sak. Det betyder att man äter morgonmål, lunch, mellanmål och middag. Att få i sig allt från protein, bra kolhydrater och fett är viktigt. Om jag hjälper till med att få styr på kosten tillsammans med en kund så gör vi oftast en kostdagbok. Kunden fotar allt de äter och sen ändrar vi på det som behövs bytas ut eller fyllas på. Det kan kännas att du äter lite eller för mycket, men så kan det visa sig att det är tvärtom. Ofta blir folk förvånade av hur mycket man får äta om man äter bra mat. Du behöver inte gå hungrig. Ät alltid mellanmål före du tränar och följ gärna på med mat efteråt. Maten gör att du återhämtar dig snabbare. Att bli du med kroppen, det går inte över en natt. För mig tog det 15 år. Vi blir kanske aldrig helt klara. Du kan inte prestera dig till att bli en bättre människa. Inte genom utseende, vad du äger eller vad du har för titel. Inte genom att göra saker eller skryta om vad du har eller gör. Du är heller ingen bättre människa genom att vara alla till lags, vara för snäll. Du måste känna efter var och när du orkar. För mig är varje dag som en gåva. Vi möter alla olika faser i livet och med det kommer också känslostormar. Det är också där vi kvinnor behöver möta utmaningarna tillsammans. Jag var trasig i min uppfattning om mig själv och mitt eget värde. Jag var för snäll, tog emot, presterade, blev någon. Före jag insåg att det ledde ingenstans. Nu får jag stödja kvinnor i deras vardag. Jag har gjort en livsresa jag idag är tacksam för. Den nåden och friheten skulle jag vilja att alla skulle få känna. Stoltheten över att vara kvinna ligger i insikten om att vi inte behöver be om ursäkt för våra kroppar. Det ligger i att vi står upp för oss själva och ett hållbart arbetsliv. Sjukskrivningar kopplade till kvinnohälsa som stress, hormonella förändringar eller klimakteriebesvär har länge varit osynliga problem i arbetslivet. Statistik visar att en stor del av långtidssjukskrivningarna är relaterade till just psykisk ohälsa och stress. där kvinnokroppens unika utmaningar ofta förbises. Att tala om mens, hormonförändringar eller klimakteriet på jobbet borde vara lika självklart som att prata om träning och kost. Där är vi inte riktigt ännu. Lär man känna sin menscykel så förstår man också kroppen mycket bättre. Jag tror på att flexibilitet, öppenhet och små anpassningar ger en enklare vardag. Alla dagar är man inte på topp. Så är det oberoende av livsfas. Jag tror att vi alla har ett ansvar att ta där. Vi ska lyssna och stötta och dela stort och smått med varandra. Samtidigt har också arbetsgivaren ett stort ansvar för att se till att vi har bra arbetsförhållanden. Jag tycker att vårt eget ansvar ligger i att kunna känna tacksamhet och våga prioritera tid för återhämtning. Jag är inte den som alla gånger håller ordning och reda på allt här hemma. Men jag klarar av att hålla flera bollar i luften och jag tycker jag är flexibel i det mesta. Jag vill leva och få ut allt av varje dag. Och jag känner att även fast jag ligger på soffan en lördag så är det helt okej. Allt går inte att mäta och vi är inte enbart en siffra på en arbetsplats. En arbetsplats som beaktar klimakterie, PMS och hormonförändringar är på många sätt en del av ett jämställt arbetsliv. Jag vill påstå att vår kvinnohälsa blir bättre om vi ställer upp för varandra och banar väg för nästa generation med kvinnor som kommer efter oss. Jag heter Isabella Mäinpää och idag har jag varit din sommarpratare. Tack för att du ville lyssna. Till dig som just nu kämpar med hälsan, oavsett om det är klimakterie eller en annan orsak, våga be om hjälp. Vi människor är till för att hjälpa varandra.
Dagens sommarpratare var friskvårdscoachen Isabella Mäinpää, redaktör Anna Bertils. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.